Hej kära radiolyssnare, det här är Radio Tyresö 91,4 MHz eller på webben tyresoradion.se. Det här programmet som alldeles strax sätter igång handlar om det ärenden kommunstyrelsen har att ta ställning till under sitt februarisammanträde. Och den som ska stå till svars, tror jag man kan säga, för varför man har de här ärenden man har, det är kommunstyrelsens ordförande Fredrik Savestål som jag har med mig här i studion. Så Fredrik, vi har ju kört det här några gånger.
Och det jag antar att det är kanalens absolut största lyssnarhit.
Ja.
Yes.
Hur visste du det?
Nej, ingen aning. Jag tänker mig, vad är roligare än att lyssna på vad kommunen gör?
Ja, eller kommunstyrelsens ordförande har att säga.
Ja, herregud.
I alla fall, Fredrik, den brukar börja på det här sättet. Och kommundirektörens rapport, och nu heter den februari 2016. Vet du om någonting vad han ska säga och som kan vara av allmän intresse?
Nej, det är faktiskt det som står i denna månad är inte så där i väldigt mycket spännande saker ska jag säga. Det kanske han tycker att de är i sig. Nej, men det är väldigt mycket interna frågor kring hur omorganisationer och förvaltningar och sådär. Men så det är ingenting som riktigt berör Tyresöborna så. En och annan på kommunhuset byter kontor och sånt.
Ja, det kanske blir någonting som utfaller lite senare. Men då
det
tar
kan
vi,
det bli däremot.
Då tar vi det då. Ärende nummer två. Det är ju kanske då lite aktuellare. Fördelning av tillfälligt stöd med anledning av flyktingsituationen.
Precis. Det är ju då så att regeringen beslutade under förra hösten, att skjuta ut, om jag nu minns rätt, så är det totalt 10 miljarder till kommunerna i Sverige för att hjälpa till i den mest, ska man kalla det, säga, akuta fasen eller vad man vill säga, i alla fall när tillströmningen av nyanlända ökar, utöver då det man annars finansierar från statens sida. Och då har det gjorts en fördelning mellan olika kommuner, och det där har väl tydligen, hur den här fördelningen går till vet vi inte exakt, men vi får då en summa pengar, 8,5 miljoner tror jag det var, varav en del räknas in under 2015, så att de har vi nu räknat bort, och sen finns det en del kvar som är 7,8 miljoner, 12-13 delar helt enkelt, som då ska fördelas till olika verksamheter under det här året. Och det kan man ju göra på olika sätt. Vi har nu valt, eller föreslår då, att grundskolan och gymnasiet får pengar och socialförvaltningen får pengar och de som jobbar med flyktingmottagning helt enkelt får pengar. Vi har också då, eftersom det blir mer med detta och det är ganska mycket byråkrati runt det, framförallt för att se till att kommunen får in alla pengar vi ska ha från staten och att de hamnar sen hos rätt person hos oss, det vill säga att vi får pengar till modersmålsundervisning och att vi får pengar till boende och allt vad det nu är, så har vi utsett en ny samordnare för det här som ska se till att allt flyter, för att det har ju varit en liten verksamhet som nu blir en lite större verksamhet så att säga. Men det är vad det här ärendet handlar om, och det ska vi nu besluta om.
Kan man säga att kommunen i sig har inga utgifter, kostnader för flyktingarna, utan vi får betalt från staten, Migrationsverket, för våra kostnader?
I princip är det så. Och det kan alltid finnas kringkostnader, men huvudregeln är att under de två första åren, vilket om jag nu minns rätt också ska ökas till 3 år, det är ju en del av uppgörelsen mellan regeringen och allianspartierna som man gjorde i höstas, då ersätter staten för kostnaderna den så kallade etableringsperioden. Efter 3 år så går ju kostnaden över till kommunerna om personerna det rör då inte har blivit självförsörjande. Och där är ju då, och det måste vi ju både här och på andra ställen jobba med. Vi, som det stod i mitt i Tyresö i veckan, så är ju Tyresö väldigt duktiga på integration. Vi har ju väldigt bra resultat när det gäller att få ut människor i arbete och så vidare. Det är ju lösningen på det, för att om människor inte får jobb och så vidare, så trillar de ju över naturligtvis på försörjningsstöd, vilket vi ju inte vill. Nu har vi ju jättelåg försörjningsstöd i Tyresö. Vi är en av väldigt få kommuner i Sverige som är nere på att bara 2% eller färre av invånarna någon gång på ett år behöver försörjningsstöd. Det är en fantastisk siffra.
Men det är väl svenskfödda?
Alla
Tyresöbor. Inte bara flyktingar.
Och det är en fantastisk siffra som vi har åstadkommit, socialförvaltningen, arbetsmarknadsenheten och alla som har jobbat jättehårt med det här. Risken är ju då att när man har kommit upp i då 2 eller 3 år och sen har folk inte fått jobb, ja då kommer det här att öka. Men vi jobbar ju och kommer göra allt vi kan för att det inte ska bli så naturligtvis.
Jag var mer inne på den här kanske akuta situationen.
Ja, när man bor då ersätter staten.
Ja, så det har vi inga...
Då har vi inga kommunala direkta kostnader. Det kan man väl säga till 99,9%. Det är klart att det kan uppstå att vi måste göra något extra eller något sånt där. Ja. Men i huvudsak betalar staten hela notan under den här tiden.
Då går vi till ärende nummer 3. Och vi kan väl nästan slå ihop 3, 4, 5 och 6.
Ja, de handlar om samma sak kan man säga.
Ja, det var väldigt lika. Det var några siffror. Ja. Kvarter 2, kvarter 5A, kvarter 5B, Norra Tyresö. Och sen var det Norra Tyresö centrum etapp 1. Ja, du får förklara om det är någon skillnad på det här.
Nej, egentligen är det inte det. Det är bara det att det är olika parter som har slutit olika avtal och det måste finnas ett beslut för varje avtal. Vad det handlar om är ju att som jag tror alla i Tyresö vet så är ju den stora utvecklingen som kommer nu är ju då bygget av den nya kommundelen Norra Tyresö centrum. Ungefär här där vi sitter just nu och gör det här radioprogrammet. Fast just det här huset ska ju stå kvar. Men en del annat kommer att förändras här. Och det kommer ju totalt att byggas upp mot 1200 bostäder i det här området. Förskolor, äldreboenden kanske, nya möjligheter för service, restauranger, butiker, allt vad de är för någonting. Och nu är det då så att den första etappen är färdig att antas så att man kan börja jobba med den då. Så att kommunfullmäktige ska på nästa möte klubba det här. Och då består ju den av 3 delar. Det ena är ett 16 våningar högt höghus som sitter fast i Bollmorahallen. Och där är det hyresrätter och det huset ska byggas av ett företag som heter Botrygg. Sen är det då över den del som tidigare varit Forellskolan i huvudsak kan man säga så ska det byggas ett stadsmässigt kvarter med lägenheter och bostadsrätter och det är halva det ska byggas av Riksbyggen och halva ska byggas av ett bolag som heter Småa. Och därför är det 3 olika avtal som ska tecknas så att säga och sen ska detaljplanen då antas och totalt rör det sig om en 160-170 bostäder då varav då 100, lite drygt 100 hyresrätter i det här höga huset. Vi kommer också dra fram en ny gata tvärs över här som innebär att man kan åka från Bollmorallé till Bollmoravägen på så att säga över gamla Forellen bland annat. Det gör ju också att trafik och människor kan röra sig på ett helt annat sätt än idag. Vi kommer från det här att Tyresö centrum bara består av baksidor som någon lite elakt brukar sa för några år sedan. Men även ärende 7 handlar ju faktiskt om det här. Ja. Därför att i kommande etapper av Norra Tyresö centrum ska vi bygga bostäder där det just nu står en ishall och därför ska vi bygga en ny ishall. Vi ska flytta på den så att den står mellan fotbollsplanen och Tyresövägen bakom den läktaren eller man egentligen bygger ihop den och bygger en nya läktare och sånt där och nya kanslibyggnader och nya omklädningsrum och nya funktioner för alla våra föreningar som jobbar där och då ska det till ett investeringsbeslut för den så det är punkt 7 här.
Det är den nya ishallen alltså
och ja.
Vad kan man säga mellan Tyresövägen och idrotts, alltså fotbollsplanen?
Den befintliga fotbollsplanen.
Och där precis. Finns det en läktare emellan, så mellan läktare och Tyresövägen.
Ja, det blir en ny läktare som hänger ihop med det där helt enkelt.
Då går vi till något helt annat då. Tillbyggnad av tillagningskök samt utökning av ventilationskapaciteten vid Sofiebergs skola.
Precis. Ett av de absolut mest populära beslut som jag tror jag har varit med om att fatta, det brukar leda till jubel hos de flesta människor, det var ju det här idén om att avveckla centralköket och se till att alla skolor kan laga egen bra mat från grunden med egna kockar. Och det är ju ett beslut som från början kom 2009-2010 och sen har man ju då steg för steg byggt alla de här köken utom Sofiebergsskolan. Det har dragit ut på tiden av olika skäl. Ja, redan från början så la man planen att den skulle komma sist. Va? Och nu är det i alla fall dags att göra det och skälet till att vi måste ta ett nytt beslut är att när man tog beslutet 2010 och då avsatte man en viss summa pengar för allihopa. Och nu finns det inte tillräckligt mycket pengar kvar på det kontot för att betala det här eftersom problemet har hela tiden varit att det är lite komplicerat på grund, dels på grund av att det finns en K-märkt tror jag, konstverk direkt på väggen inne i Sofiebergsskolans matsal. Och, vilket gör att man inte riktigt kan bygga som man först tänkte. Och sen måste man dessutom lyfta taket för att fixa till bättre ventilation. Och då kommer det att kosta lite mer än vad det fanns kvar på kontot så att säga. Och då måste man ta ett nytt beslut så att det här blir gjort. Och det blir gjort nu då under sommaren. Och det är ju också en tydlig signal. Det går ju en del rykten och det är ju en del människor som påstår mot bättre vetande. Det finns absolut aldrig något beslut fattat eller något papper som säger det. Men att en del människor tycks tro och sprider det ryktet att Sofieberg skulle läggas ner. Det är ju helt fel och det här tycker jag visar det tydligt. Nu gör man en ganska stor investering här för att det ska bli ännu bättre.
Du ser, undersökande journalistik, sanningen kommer fram.
Den brukar göra det till slut.
Just det, så är det med oss. Det var väldigt mycket ventilation här, höll du. För det är också ärende 9, utökning av ventilation vid Bergfotens skola. Jag måste, är det inte någon sån här byggnorm och sånt som säger mycket ventilation man ska ha? Måste ni sitta i kommunstyrelsen och ta sådana beslut?
Jo, men det handlar ju om pengarna för det, så att säga.
Jaha!
Därför att många byggnader som vi äger är ju rätt gamla. Jag vet inte när Bergfoten kan vara byggd, men den ser ut att vara byggd på 70-talet.
Ja.
Kan nog stämma, va?
Ja, jag kom hit 83, så att...
Då fanns den.
Då fanns den.
Då är den säkert byggd i slutet på 70-talet. Det är klart att regler och sånt har förändrats under tiden, och det så görs det inspektioner, och då konstaterar man här behöver ni göra förbättringar. Då. Det kallas för OVK-anmärkning för den som är tekniskt intresserad.
Obligatorisk ventilationskontroll.
Precis. Du kan det här, du. Bättre än vad jag kan kanske. Men i alla fall, för att då fixa till det så måste man då fatta beslut om att skjuta till pengar för att göra det, helt enkelt. Och det är vad det där handlar om.
Nu ska vi lämna arkitekturens område, och ärende 10 blir svar på remiss av förslag att ansöka om regionbildning i Stockholms län.
Mm. Landstinget i Stockholms län har enats. Där har man väl gjort en uppgörelse mellan Alliansen och främst Socialdemokraterna, möjligen Miljöpartiet och Vänstern också. Jag är inte säker på dem är med, men de kanske är med. Om att titta på att bilda en region av Stockholms läns landsting. Det finns ju landsting och så finns det regioner, och sen pågår ju en statlig utredning om att göra stora regioner. Rita om kartor och allt sånt där. Det kommer nog inte att påverka oss. Men frågan är, ska vi göra så att dagens landsting blir en region, ungefär som Region Skåne då? Det handlar i grunden om att man i så fall tar över en del uppgifter som idag ligger på staten och länsstyrelsen. På ett sätt är det kanske inte så dramatiskt, eftersom landstinget i Stockholm har ända sedan det bildades 1971, då man bildade storlandsting av Stockholms stad och Stockholms län, haft speciella uppgifter eller haft fler uppgifter än de andra landstingen när det gäller då framförallt regionplanering och ansvar för regionplanering. Så att det som man i så fall skulle ta över från länsstyrelsen är en mindre del i vårt fall än vad det har varit i andra län när man har gjort motsvarande process. För de har tagit över allt. Då har ju landstinget bara hållit på med sjukvård och kollektivtrafik. Här håller ju landstinget sedan alltid på med regionplanering och regional utveckling. Så det kan man ju vrida och vända på om det här är bra eller dåligt och vad det leder till. Det vi har svarat i den här remissen är att ja, det är ju... Landstinget har inte riktigt varit skrivet eller förklarat för oss hur det här påverkar då kommunerna. Och vi tycker att det är väl bra om ni kan förklara det för oss. Att vi svarar väl ungefär, jaha, vad kul att ni vill bilda region. Men vi vill veta mer.
Får jag försöka vara lite övertydlig mot lyssnarna, eller gentemot dem. Du använder begreppen landsting och länsstyrelse. Jag förmodar att de flesta lyssnare vet att vi går till val och röstar på medlemmar i landstinget eller landstingsfullmäktige. Men var kommer länsstyrelsen in, så att säga? De gör ju grejer också, enligt dig.
Precis, ja, länsstyrelsen är staten.
Jaha, det är den lokala statsrepresentanten.
Jajamän.
Kan man säga så?
Landshövdingen är ju statens representant i varje län, och landshövdingen har en länsstyrelse som då, och då har den en lång, lång rad uppgifter inom väldigt skilda områden. Men det är det handlar om, att en del av det länsstyrelsen arbetar med skulle lyftas över då till en ny region, och att det påverkar länet, och det påverkar naturligtvis kommunerna på något sätt och så vidare. Däremot handlar det här inte om, vilket kanske när det här diskuterades för 8-10 år sedan, då var det mycket så här, ska vi slå ihop Stockholm med Sörmland eller Uppsala eller Västmanland eller något sånt, och bilda jätteregioner med många miljoner människor. Men det är ju inte aktuellt nu, utan det är Stockholms län som det ser ut som i så fall skulle bli Region Stockholm.
Men får jag fråga dig då,
vi får
så här,
se vad det tar vägen.
Ja, jag tänker i min värld då, så säger vi att vi har, nu tar jag i lite mycket, vi har ett demokratiskt samhälle, så vi väljer våra företrädare, men vi väljer ju aldrig någon till länsstyrelsen.
Så är det ju.
Och alltså, varför får de ägna sig åt politik och planering av samhället om inte vi får välja dem?
Ja, det kan man ju fundera över, men så har ju Sverige varit byggt ända sedan Axel Oxenstierna uppfann det.
Jaha.
Lars bror ju faktiskt byggde Tyresö slott, så där fick vi in en fin koppling till vår egen historia.
Aha, och därför får de hållas, länsstyrelserna.
Ja, vi säger det. Det är Tyresös fel. Nej, men det här är ju en stor fråga över hela Sverige. Det pågår ju nu flera län har ju blivit regioner. Region Skåne, det var ju en sammanslagning av gamla Malmöhus och Kristianstad län. Och sen har vi ju Region Halland, det är ju ett gamla Halland. Och sen finns ju Region Västra Götaland, det var ju flera län som gick ihop och bildade det. Och så har vi ju någon liten region, Region Gävleborg, så ett län, inte så många invånare. Nu diskuterar man, ska man slå ihop alla fyra Norrlandslänen? Ja, det blir ju en gigantisk geografi, men de har fortfarande inte så många människor och så vidare. Så att vad... pågår ett krig nu då, jag förstår det. Vem ska vara regionhuvudstad och såna här saker, va? Det slipper ju vi då om vi skulle göra det här, för det är fortfarande Stockholm.
Förstår jag dig rätt då? Om man bildar den här juridiska enheten region, då övertar man en del av länsstyrelsens arbetsuppgifter per automatik?
Ja, det är det det handlar om alltså. Ja.
Men vill de släppa ifrån sig då?
Ja, det vill ju uppenbarligen staten, eftersom staten ju i flera omgångar har varit igång om att man ska göra de här regionreformerna. Det har ju varit så i många år faktiskt. Både regeringen Persson håller väl på med sånt, och regeringen Reinfeldt håller på med sånt, och regeringen Löfven håller på med sånt. Sen i olika tempon och med olika omfattning, men det finns i alla fall uppenbarligen en önskan. Sen är det väl så här att det här är en fråga som jag upplever engagerar politiker och engagerar byråkrat, personer som jobbar inom den statliga och den regionala byråkratin. Det engagerar inte särskilt många väljare.
Nej, eftersom man inte har kunnat valt representanter till länsstyrelsen kanske.
Jag menar, det påverkar ju knappast. Det påverkar liksom inte vardagen för mig som bor i Tyresö, om det heter Region Stockholm eller Stockholms läns landsting, egentligen så där särskilt mycket, tror jag i alla fall.
Men den här planeringen och sånt, och de här arbetsuppgifterna kräver ju personal. Då får man lite pröjs från staten då när man tar över.
Rent praktiskt så skulle det, antar jag, utan att kunna alla detaljer, men enligt, om man läser i remissunderlaget, så rör det sig om att en 8-10 miljoner och en motsvarande mängd människor som jobbar på länsstyrelsen då skulle byta arbetsgivare helt enkelt.
Ja, man får deras lönsamma och lite kontors.
Ja, man får helt enkelt en del av budgeten. Ja. Möjligen kontorsmöblerna också, jag vet inte. Sen är det den andra delen som länsstyrelsen har som så också då skulle följa med. Det är det som kallas länsplan, som är helt enkelt den gemensamma planeringen i länet för vägbyggen och järnvägar och spår och cykelvägar och sånt där som staten då har, kommer ur de statliga infrastrukturpengarna. En del av det bestäms ju nationellt. Trafikverket säger nu ska vi bygga E4 och nu ska vi bygga höghastighetståg eller vad det är för någonting. Och en del pengar lämnas över till länen och säger här får ni göra en prioritering. Och då är det ju länsstyrelsen som håller ihop det idag, och då skulle det, tolka jag det som, att det är den där nya regionen som skulle hålla ihop det om det blir så. Det är ganska mycket pengar, men det är inte så mycket människor. Det är snarare en lista över det. Nu ska vi bygga en cykelautostrada till Tyresö, och nu ska vi bygga en till Täby, och nu ska vi bygga...
En fyrfilig cykelväg.
Ja, eller en spårvägssyd eller en ny förbifart. Nej, förbifarten är statlig, men någonting mindre då. Ja.
Nu kommer någonting som jag undrar, inte riktigt förstod. Lyssnarna kommer förstå när jag läser upp rubriken. Förslag att gå ur borgmästaravtalet och gå med i föreningen Sveriges ekokommuner. Mm. Alltså, vad är ett borgmästaravtal?
Det är EU-kommissionen har... nu ska vi se om det är EU, det heter i alla fall EU-kommissionens borgmästaravtal, och det är ett avtal som kommuner kan ansluta sig till, kommuner och regioner och län och allt vad det nu är, städer kan ansluta sig till inom EU. Och man har som ambition att gå längre än EU vad det gäller utsläppsminskningar, framförallt då handlar det rent, det handlar om klimatfrågan helt enkelt. Och det är vi har skrivit på det där för några år sedan och jobbar med det. Och nu har det då vi gjort en utvärdering av det och tycker att vi vill jobba inte bara med, eller vi jobbar ju med klimatfrågor naturligtvis och jobbar också med andra hållbarhetsfrågor, men vi tror att vi får ett bättre stöd om vi byter, så att säga, inte byter bort det avtalet mot att ställa vara med i den här Sveriges ekokommuner som jobbar med bredare hållbarhetsperspektiv och som har ett bättre praktiskt stöd till kommunerna i det arbetet. Det är många fler i Sverige som är med i det, och ja, för det är en svensk organisation, och framförallt så är flera av våra grannkommuner med där, så att det är underlättar vårt samarbete med dem också. Så vi tänkte helt enkelt byta.
Kan man säga att er ambitionsnivå när det gäller hållbarhetsfrågor har stigit?
Det här har ju inget med ambitionsnivån att göra, utan det här är mer praktiskt. Ska vi vara med i A eller ska vi vara med i B? Det finns väldigt mycket byråkrati involverat i det här avtalet, vilket innebär att det har tagit mycket tid för personal att svara på frågor, svara på enkäter, fylla i grejer och inte så mycket praktiskt stöd tillbaka som man kanske önskar sig ibland. Man vill säga, man vill ha konkreta tips i Alingsås, har de gjort så här, det fick en bra effekt. kan ni också testa, eller tvärtom, vi har saker vi har gjort bra som andra kan ta till sig av, och det är fler med det här helt enkelt. Jag tror att det är, vi tror i alla fall att det är bra, och det tycker också ja, de som jobbar med, mest med miljöfrågor i kommunen tycker att det också underlättar om vi gör det här skiftet till den då SEKOM, eller Sveriges ekokommuner som det heter.
Det låter på det i alla fall som att ni känner att ni kommer bli lite effektivare i det här hållbarhetsarbetet.
Förhoppningsvis så minskar vi lite byråkrati runt det här i alla fall.
Finns det någon koppling till det här och ärende nummer 12, inköps- och upphandlingspolicy?
Ingen direkt koppling. Inköps- och upphandlingspolicy ska ju kommunen ha, och det har vi än sedan tidigare. Det har ju dock skett lagförändringar när det gäller hur mycket man får så att säga, direkt upphandla, alltså köpa rakt upp och ner från hyllan utan att ha en stor upphandlingsprocess. Den gränsen har höjts, och då måste vi förändra det, för det står ju naturligtvis inte så i vår policy. Vi har ju den gamla gränsen kvar, så då måste vi göra en ny policy. Och dessutom så passar vi på då att se över andra saker, så att det finns redan idag då i den gamla policyn skrivningar om att till exempel ett miljövänligare alternativ som är dyrare är och kan vara okej liksom att köpa. Det är inte bara, en del människor tror att upphandling bara handlar om att hitta lägsta pris. Man kan ju upphandla på många olika sätt, men då finns det sådana kriterier. Men även där försöker vi, och där kommer den lilla kopplingen då, gå och prata om ett bredare hållbarhetsperspektiv och inte bara om själva så här miljö- och klimat, eller klimatperspektivet så att säga. Nu är ju det en jättestor ödesfråga, det vet alla. Men det finns ju annat också som vi måste tänka på, så att man inte bara stirrar sig blind på en sak, utan att vi får ett bredare hållbarhetsperspektiv även i denna policy.
Men jag tror nog att det är en allmän uppfattning just där att era upphandlingar är väldigt reglerade, och i princip har man väl varit ute efter lägsta pris för en sak. Det här lagen om offentlig upphandling. Och du sa man har en gräns då på hur mycket, alltså för att det inte ska bli allt för byråkratiskt, så får man handla, som du uttrycker, direkt från hyllan. På vilken nivå pratar vi då? Var ligger den där gränsen någonstans då?
Det har inte jag i huvudet, det får vi kolla upp. Jag tror att den är runt 500-600 000 i det nya. Lagen om offentlig upphandling, precis som du säger, syftar ju egentligen till dels att det ska vara konkurrensneutralt och att man ska kunna sitta i Spanien och göra affärer i Sverige och tvärtom. Va? Ja. Det blir ju ibland lite tungrot och sådär byråkratiskt, men, och det är därför det finns en sån där möjlighet. Man ska inte behöva göra en jättestor upphandling för man ska köpa två datorer liksom, eller ett nytt kontorsbord eller vad det kan vara. Men däremot är det ju så att man kan ställa andra krav än bara pris. Man kan ju sätta in kvalitetskrav i olika upphandlingar och säga att, för man poängsätter ju då, pris är en sak, sen kan man säga vad har man för underhåll, vad har man för leveranser, vad har man för miljöprestanda, vad har man för andra sådana här mått. Man kan ställa in en massa sådana här saker, och då kan man värdera det på olika sätt. Men man kan inte hitta på vad som helst i en upphandling. Det måste i alla fall vara likvärdigt, det är det viktiga.
Den här, du pratade någon gång om det här LOV, var det också LOV?
Just det.
Det ingår väl också det här att på något sätt man upphandlar tjänster?
Det handlar ju precis som du säger om välfärdstjänster då. Det är ju, då funkar det ju så att man, det har vi ju då i Tyresö i hemtjänsten bland annat, och då funkar det ju så att vi bestämmer oss för att så här mycket tänker vi betala för en hemtjänsttimme. Det här är de kvalitetskrav som Tyresö kommun ställer. Alla som vill leva upp till det kan anmäla sig till den här loven, och då tittar man på det företaget och på oss själva då förstås. Och sen kan man bli godkänd, och blir man godkänd så får man vara med och säga till kunderna att ja, men vi finns här så att säga. Välj oss om ni vill det. Man kan ju också göra en LOU-upphandling av välfärdsverksamhet. Det hade vi tidigare när det gäller hemtjänst. Vi har det ju idag när det gäller en del äldreomsorg till exempel. Då blir det ju så att problemet med LOU, det perspektivet, är att den är ju tidsbunden. Det varar ju inte för evigt, så att efter 5 år så måste man göra en ny upphandling, och då kan det vara så att ett jättepopulärt företag som är jättebra förlorar den nya upphandlingen, så kommer någon annan. Vi såg ju det till exempel, var det väl om det var Trollhängen eller Ängsgården där man bytte, och det var ett problem när man bytte. Därför att det första företaget förlorade upphandlingen, och upphandlingen var man kan naturligtvis, och man får inte rigga en upphandling så att det gynnar den som redan är där. Det är ju en av problemen. Då är ju LOV det perspektivet, man pratar om de verksamheterna bättre, därför att då den som är anmäld, den finns där så länge den finns så att säga. Det tar aldrig slut, va?
Så länge den håller kvalitetsnivå.
Ja, precis. Man kan trilla ur om man missköter sig, men så länge man sköter sig så är man kvar i den, och det innebär att om man till exempel har hemtjänst så behöver man inte byta om 4 år, utan du kan behålla den så länge du behöver.
Då hoppar vi till 13. Handlingsplan för näringslivsarbetet 2016-2018.
kommunen och en av många saker vi sysslar med är naturligtvis då service till det lokala näringslivet och strategiska näringslivsfrågor. Kan man expandera? Kan man etablera sig? Hur är servicen, bemötandet? Alla de frågorna. Det här är en handlingsplan som innehåller konkreta åtgärder som man ska jobba med de kommande åren för att bli bättre på service till det lokala näringslivet. Vi är hyfsat bra på det, tycker både vi och det lokala näringslivet. Vi har ju ganska bra poäng i de här rankingarna som görs, va? Men man kan säkert alltid åstadkomma mer, och framförallt så är det så att den här planen handlar också om att alla delar av kommunens organisation ska få lite mer känsla för att jobba med näringslivsfrågor. Därför att det är ju inte bara näringslivschefen som stöter på företag. Det gör man som bygglovshandläggare eller som inspektör av olika saker och sådär, så att man alltid får ett bra bemötande och sådana saker. Så det finns åtgärder inom det.
14. Tillsynsplan enligt alkohollagen och tobakslagen 2016-2017.
Ja, det är en väldigt varierad dagordning där.
Ja.
Enligt,
det blir bra radio då.
Ja, det blir ju det. Och det är ju så att Sverige är ju inte Sverige om vi inte har tillsyn och kontroller av allting. Så är det ju. Mm. Och man får ju inte servera alkohol i Sverige om man inte har ett alkoholtillstånd, och det är kommunen som utfärdar alkoholtillståndet, och sen måste vi då kolla det här ibland. Alltså man gör ju då inspektioner och man tittar, sköter de här sig, serverar man minderårig eller inte, ja du vet alla de sakerna.
Jag vet, jag har lite hosta.
Leif behöver en drink helt enkelt. Det är ju ändå fredag, så att vi skulle kunna ta en här sen.
Men jag tar ingen cigarett, hör du.
Nej, och det gör inte jag heller, herregud. Det ska man låta bli. Men även där är det så att man får inte sälja hur som helst och man får inte marknadsföra hur som helst i butiker. Vilket innebär att vi då har ansvar för att kontrollera det. Vi har en anställd inspektör, eller en och en halv anställd inspektör är det väl, som åker runt och kollar sånt här, ibland tillsammans med polisen, ibland tillsammans med Skatteverket, och det är också de som ansvarar för att utfärda tillstånd och alla såna här saker. Och då behöver vi naturligtvis en plan för hur det här ska följas upp.
Och vi fortsätter, det var väldigt mycket planer, hör du. Lika behandlingsplan för Tyresö kommun, och det är från 16 till 19, alltså 2016 till 2019.
Du vet hur man säger, ingenting andas politisk handlingskraft som att tillsätta en utredning.
Just det.
Men
just
här
det.
Har vi kommit steget vidare, nu blir det en plan istället av alla de här sakerna.
Och vad är lika behandling då?
Enligt alla kommuner ska ju, alla ska ju ha, inte bara kommuner, företag, stora arbetsgivare ska naturligtvis ha en jämställdhetsplan och en policy för att jobba med sådana frågor. Det här handlar om andra diskrimineringsgrunder kan man säga vid sidan om liksom kön. Det här handlar ju då om mångfaldsperspektiven. Så i lika behandlingsplan handlar det om hur jobbar vi med när det gäller andra diskrimineringsgrunder helt enkelt. Både som arbetsgivare och som utförare av tjänster. Vi driver ju skolor och förskolor och allt sånt där, va? Så att det är liksom hbtq-perspektiv, etnicitet, alla de perspektiven kommer in här, och det handlar då återigen liksom om bemötande, synliggörande och kunskap liksom. Och hur är vi som arbetsgivare? Är det möjligt att hur agerar vi om det uppstår problem på arbetsplatsen? Hur agerar vi om det uppstår problem i en förskola, en skola med, kring de här frågeställningarna? Det är vad det handlar om.
Ja, då hoppar vi över ärende 16, för det handlar bara om ett fyllnadsval. Det är inte så intressant. Nummer 17. Svar på motion om fokus på klimatet. Sök medlemskap i klimatkommunerna.
Ja, det här är ju då lite roligt kopplat till det där vi pratade om Sveriges ekokommuner tidigare. Klimatkommunerna är en separat organisation som är kopplad till det här borgmästaravtalet som vi tidigare, eller som vi har nu. Och när man nu, och det var faktiskt den här motionen som gjorde att man satte sig ner på förvaltningen och utvärderade det här och kom fram till att nej, vi vill inte vara med i klimatkommunerna och det här avtalet längre, utan vi vill hellre vara med i Sveriges ekokommuner för att de har ett starkare stöd för det vi tycker att vi behöver. Så att därför så svarar vi, det här är Miljöpartiets motion då, så vi svarar avslag på den för att vi tänker att byta organisation.
Ja, men fortfarande ha ett miljöarbete kan
man
säga.
Så är det ju. Jag tror att i den här delen så är det ju, motionen i sig handlar ju inte om nivån på miljöarbetet, utan om vi ska vara med eller inte med i en viss organisation. Ja. Det kan man alltid ha synpunkter på, så länge vi har ett bra miljöarbete.
Just det. Nummer 18, då är det svar på motion om utveckling för Trintorp.
Ja, det tycker vi är kul att Socialdemokraterna har skickat in en motion om utvecklingen i Trintorp. Det är jättebra, därför att det betyder att vi har en väldigt bred enighet om detta. Därför att alliansen har sedan många år tillbaka drivit att just Trintorp och Östra Tyresö, där det är ju där det ligger en restaurang idag och där badet, det stora badet ligger och där Vaxholmsbåtarna lägger till och så vidare. Det är en centrumpunkt för halvön, och i takt med att planeringen fortsätter, fler och fler bor permanent i Östra Tyresö och Brevik, så tycker ju vi, och det är ju det Socialdemokraterna då säger i den här motionen, och därmed så tycker vi likadant. Det är kul när det händer. För då visar vi ändå att det är liksom, vi tar alla ansvar för Tyresö. Att detta ska utvecklas, att man ska utveckla Trintorp till ett centrum för Brevikshalvön, och att man ska göra smärre förtätningar där, och att man gör helt enkelt, i motionen pratar de om Dalarö liknande, tycker jag låter väldigt trevligt, det är en inspirerande miljö, och att man i en liten del där gör och skapar det så att du kan ha service, kommunikationer och helt enkelt en port både för Tyresö och för skärgården och allt det där så att säga i ett där. Och att det blir möjligt, jag menar nu finns det ingen affär i det här området, men liksom att du ska kunna ha affärer och liksom sådana saker där. Sen om det kommer att se ut exakt som Dalarö eller på något annat sätt så får vi väl se, men, och att planeringen kommer att fortsätta. Men det är jättebra att det finns en bred enhet om det i politiken.
Då hoppar vi till 19, och den var också ett frågetecken i mitt huvud. Svar på motion om att inrätta ett handelshus i Tyresö. Vad är ett handelshus i det här sammanhanget?
Ja, i det här sammanhanget, det här är en motion från Socialdemokraterna, och det här är också en bra tanke. Ett handelshus i det här sammanhanget är, kan man kalla, som ett företagshotell eller en företagshubb, heter det på modern svenska då, eller svengelska. Det vill säga att man kan hyra ett skrivbord eller ett litet rum och sen jobba ihop med andra som kanske håller på med liknande saker eller inte alls med liknande saker, men man slipper sitta själv hemma i källaren eller vad man gör. Och det här har vi ju tillsammans med en företag naturligtvis tittat på olika sätt. Och det man behöver för att få det här att funka är väl egentligen någon form av eldsjäl som kan vara den drivande kraften i det hela. Vi tycker inte att kommunen kan vara den kraften, därför att det tror inte vi helt enkelt fungerar, och det är väl ungefär, men den här motionen handlar i sig om att man ska titta på vilka möjligheter finns det att ordna en sån här sak så att säga. Det som har hänt sedan den skrevs är ju att på Rotviks gård så har man faktiskt bildat en sån här liten företagshub. Den är inte så stor, men det finns där. Man kan hyra in sig där precis som det är tänkt. Va? Och det är även i det huset, gamla Ericssonhuset som har varit C3L, som nu är Engelska skolan och med mera, med mera. I det huset finns det också kontorshotell som man kan hyra in sig i. Så att det finns ungefär det här i Tyresö redan, och då tycker väl vi att vi behöver inte så att säga, skapa ytterligare ett. Det huvudsakliga problemet för näringslivet här är inte brist på kontor, utan det finns andra saker som vi behöver titta på. Hur kan man expandera sitt företag om man ligger på Södra Linholms företagsområde eller Bollmora industriområde? Hur disponerar vi marken? För det finns en del företag som har behov av att expandera, och då menar jag expandera för tillverkning mer än ha många fler kontor. Vi har ju väldigt mycket entreprenörer, väldigt mycket små tillverkningsföretag och sådär i kommunen och hantverkare och annat sånt. Så att det är liksom lite olika marknader, men det finns en del företagshubb finns det och kontorshotell och så vidare. Så att vi tror väl att det behovet är tillgodosett i alla fall just nu.
Då säger vi så här istället, nummer 20. Svar på motion om upprustning och underhåll av utemiljön vid kommunens fastighetsbestånd.
Ja, det var nu om jag minns rätt så är det också en motion från Socialdemokraterna faktiskt som handlar om, eller i alla fall motionären tycker att vi inte sopar upp och håller till snyggt runt en del av kommunens anläggningar. Och det kan man naturligtvis ha olika åsikter om. Hur är det här så eller inte? Och det beror också lite på vilken dag man går förbi. Har vi städat nyss eller har vi klippt gräset nyss eller inte? Vi har helt enkelt valt att besvara den och konstaterat att vi tänker inte göra något mer med det här. Men fastighetsavdelningen då har ju då skrivit ett svar och konstaterat att så här mycket pengar använder vi varje år och så här jobbar vi. Och det är klart att ibland kan man göra mer och ibland händer det saker som innebär att man måste göra mer. Liksom, så är det ju. Men i huvudsak så sköts det här ganska bra i Tyresö, tycker i alla fall. Jag och de flesta Tyresöbor verkar tycka det, för det vi har fått, vi har ju mycket positivt om sånt.
Mm. 21, det är också sådana här frågetecken i mitt huvud. Svar på motion om Fair Trade City.
Det finns, man kan vara med väldigt mycket nämligen. Det finns en organisation som då heter Fair Trade City som har sån här Fair Trade-märkning, eller rättvisemärkning blir det på svenska då, av produkter. Det är ju en del kommuner som är med i det. Vi vill inte gå med i det. Vi tycker faktiskt inte att det är så bra. Och det här kan man också vrida och vända på väldigt långa diskussioner om. Och det kommer säkert bli en intressant diskussion i kommunfullmäktige om det här så småningom. Men för rättvisemärkning, det är ju då produkter som kommer att ha ett visst ursprung och kommer att tillverkas på ett visst sätt av att man ändå slår vakt om små bönder och såna här saker.
Men man kan säga att de sociala villkoren, ja, för de som producerar.
Men det finns även andra sätt att jobba med sociala villkor, och det finns också en relevant kritik mot just det här rättvisemärkt, att det också slår ut en del andra bönder och att man så att säga främjar monokultur och sådana saker i jordbruket, och att man inte heller, att de bönder som ansluter till detta inte heller får en, att man skulle kunna tjäna mer pengar och få det bättre på andra sätt och så vidare. Där kan man diskutera i timmar, för det här kommer säkert att bli, och det kommer säkert att bli en spännande diskussion.
Då, Fredrik, har väl vi kommit till sånt som kan eventuellt intressera kommuninvånarna. Jag tackar för ditt deltagande och vårt lilla bidrag till att öka demokratin här i Tyresö. Alla får ta del av vad som händer i kommunhuset.
Ja, men det är väl alltid trevligt. Det händer alltid mycket spännande saker i kommunhuset. Så är det.
Då och... ses du eller jag, du eller någon annan högt värderad representant för kommunen. Om ungefär en månad tar vi nästa lista.
Så blir det nog, ja.
Tack för idag.
Tack själv.